Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå allihopa och fantastiskt varmt välkomna ska ni vara. Det är dags för NHL-podden igen med Jonathan Ekliv och Per Bjurman i den heliga staten, fast på rivalsidan. Per Bjurman i Florida, i Miami.
Yes, live from Miami.
Det är stort.
Kommer jag till er. Jag sitter på ett hotellrum i downtown Miami faktiskt. Jag brukar hålla till ute på Miami Beach, men av logistiska skäl så är jag downtown nu. Jag är här på val igen då. Jag är inte så mycket hockey just nu. Det är debatter här med både demokrater och republikaner. Och det är så mycket hockey nu, så vet du vad? Det är förmiddag här nu. Jag vaknade för inte så länge sedan. Det var uppe sent och jobbade med debatt igår. Och, jag drömde i natt om dig och Donald Trump.
Är det sant?
Ni var och knackade. Jag var på ett hotell, inte på det här hotellet, men jag var på ett hotell någonstans och så knackade på dörren hårt så att jag blev väckt och gick upp. Då stod du och Donald Trump där. Du är liksom lite bakom och hade skickat fram honom. Konstigt nog pratade han svenska och sa att nu får du sätta igång med podden.
Okej, okay, just det. Ja. Det är den statusen jag har här. Jag och Donald Trump är liksom buddy, ja. The worst enemies in your worst nightmares.
Du stod liksom med armarna i kors bakom och nickade och så. Nu var du så trött på att inte jag ville göra det här så du skickade fram Donald Trump.
Ja, jo, jag har försökt leta rätt på hans nummer så att jag ska kunna använda detta som verklig argument. Men, ja, ja. Du är redan i dina badrömmar alltså.
Ja.
Ja, ja, okej.
Okay. Så kan det gå.
Så kan det gå. Ja, jag förstår det för sig lite grann här, så som jag ligger på. För att vi ska få till ett avsnitt i veckan. Det är inte alltid lätt här med valschema och allt vad som händer här nu. Och jag som...
Nej, och ditt eget schema.
Ja, precis. Det är inte lätt alltså. Men nu kör vi i alla fall. Förresten, Downtown Miami. Jag har varit där en gång på min största floppresa genom tiderna. Jag skulle 2012 så hade jag bokat en Tampa Bay Lightning home stretch på... De spelade 6 hemmamatcher i rad i december. Och... Jag bokade direkt när schemat släpps någon gång i juli där. Och vad hände? Jo, det blir lockout förstås. Yes. Allting ställs in. Men resan är redan bokad, så det är bara att åka dit. Och då tog vi bland annat några dagar i Miami där. Det jag kommer ihåg från downtown Miami är att det är så fuktigt. Det var så fuktigt då i alla fall. Det ser ut som när man har duschat överallt. Att alla fönster är helt igenimmade när man kommer ut på morgonen. Känner du igen detta fenomen?
Ja, fast nu är det början av mars så det har inte hunnit bli så fuktigt.
Nej, det kanske
är. Det är lite senare det.
Ja, just
det. Det är ju speciellt. Det är ganska typiskt amerikansk downtown i storstad. Det är ganska dött på de flesta håll. Ja. Men det är fascinerande också. De här skraporna här. Det är ju alltihop här är byggt av kokainpengar.
Ja, det är så pass.
Ja, från förr. Grunderna är kokain från 70-80-talet. Lite fascinerande att tänka på. Konstig stan. Ja, men nu ska vi inte prata om det.
Nej, just det.
Vi ska prata om ishockey i National Hockey League.
Ja, precis. Och det här blir liksom första lite normala avsnittet känns det som på ett tag. För det har varit mycket trade-special och World Cup-snack. Och vi har nästan släppt lite vad som hänt på isen känns som. Nu kan vi börja fokusera lite mer på slutspelsrace och mer faktiskt hockeyn på riktigt. Och släppa lite de här spekulationerna hit och dit. Ja, vi kommer spekulera en hel del idag, men då handlar det i alla fall om vad de ska uträtta på isen. Inför, det är ju bara exakt en månad kvar nu. Ungefär. Nej, inte riktigt. Lite drygt.
Lite drygt. Ja, det är exakt en månad kvar tills... ska vi se här. Egentligen tror jag det skulle vara slut den 9:e. Men så var det 2 matcher den 10:e också. Det kan ju vara de som...
Ja, det kanske var de som sköts fram. Ja, just det.
Ja, eller hur? Vänta, ska vi se vilka det är nu då. Islanders... ja, precis. Islanders, Philadelphia och Washington Anaheim. Ja, det är väl sådana som varit uppskjutna det.
Ja, just det.
Framförallt minns jag då att Washington... Jo, men det stämmer.
Ja, men det var ju lämpligt att det är exakt en månad då när vi spelade in här på den. Så det var ju...
Ja, sen så började den stora festen då.
Ja. Då blir det inte mindre jobb för dig att göra. Det brukar vara två månaders konstant resande och bloggande och så vidare. Torktumlare.
Ja.
Men det är ju annars den bästa tiden.
Torktumlare är ett bra uttryck för vad som pågår då. Ja.
Ja. Men jag tänkte, för vi kommer snacka lite om slutspelssträcken och vilka lag som, det är ju en del kamper både öst och väst, även om det kanske är lite färre lag inblandade i år än vad det brukar vara. Just om vilka som kommer ta de här platserna. Men jag tänkte vi tar upp lite små puckar i början här. Det blev klart till exempel vilka utomhusmatcher som ska spelas nästa år.
Ja.
Ett fenomen som du och jag brukar klanka ner lite på, för att vi börjar bli lite trötta på det.
Ja. Ja. Det är som det är. Det blir alltså fyra stycken nästa år, så det är till och med en mer än i år, va?
Ja, exakt. Det stämmer ju. Mm.
Ja.
I år var bara två Stadium Series väl och en Winter Classic, och nu ska det vara dels en Heritage Classic redan i oktober då, mellan Winnipeg och Edmonton.
Ja, ganska i Winnipeg.
I Winnipeg, precis. Det är ju, och det känns som att det som lockar lite mer med de här matcherna, som börjar bli en hel grej av paketet med utomhusmatcher, det är ju The Alumni Games inför. Det var en häftig sån här när Colorado mötte Detroit, och det var Forsberg och det var Sakic och det var Iceman och det var Lidström och hela gänget. Liksom. Mm. Och Claude Lemieux och hela, ja, mycket fantastiskt fina trupper. Och det är ju potential för hyfsat fina matchups där mellan Winnipeg och Edmonton också. Gretzky snackas det om, det snackas om Timmy Selänne, Dale Hoverchuck, vi kanske får se Thomas Steen. Ja, det och jag menar, Edmonton har ju rätt mycket att plocka fram där i sin...
Aha.
Om man säger så.
Det kan man säga. Ja, men sen är det då... Det är ett nytt slags Winter Classic också. Centennial, right? Eftersom de fyller 100 år 2017.
Precis.
Så det är Toronto-Detroit. I Toronto.
Mm. Ja, de är... Precis. Vi har ju snackat om liksom hela säsongen här. Toronto har legat på. Att få, det är ju med att det är 100-årsjubileum för NHL, så ska minsann Toronto få... De skulle i princip köpa den här matchen, för att de är minst störst, bäst och vackrast. De ska ha 100-årsmatchen liksom. Men de fick inte Winter Classic, utan de fick alltså Centennial Classic, som de har döpt till, som ska gå dock den 1 januari.
Ja. Som och sen går Winter Classic den 2 januari i
St. Louis.
I St. Louis, ja. Det var det första gången de får spela en utomhusmatch.
Ja.
Så det var lite, kändes lite fräscht att säga, men vilka möter de om i Chicago, som bara de spelar 950 utomhusmatcher om året.
Ja, det är rätt sjukt. De gör, det blir deras femte utomhusmatch de senaste åren.
Ja.
Men det är ju för att de är liksom NHLs kassako just nu. Vad gäller liksom TV ratings och merchandise och allt det där. Det är liksom, det är den garanterade vinstlotten för NHL att de är i Chicago. Det är därför de är med varenda år. Även om de alltid förlorar utomhusmatchen, de har bara vunnit en.
Ja, och sen slutligen har vi då Pittsburgh och Penguins Flyers också. Den bästa rivaliteten i ligan, eller var i alla fall till alldeles nyss, i Pittsburgh igen på Heinz Stadium igen, eller hur? Där de redan spelar en utomhusmatch.
Ja, 2011 så var det ju Pittsburgh-Washington där.
Ja, det pratades ju om att de istället skulle ha den på den här college arenan.
Penn State,
Ja, Penn State mitt ute i Pennsylvania, som ligger ganska precis mitt emellan Pittsburgh och Philadelphia.
Ja. Men det är coolt.
Ja. Men ja, alltså jag är ganska trött på utomhusmatcher. Ganska grundligt trött på dem. Jag tycker inte det är något kul. Men å andra sidan, de tjänar fruktansvärda pengar på dem. Så det är ju bara att äta. De kommer att arrangera dem. Så är det bara.
Ja,
och det spelas över 1000 matcher per säsong, och kan ju stå ut med att fyra, då behöver man inte titta.
Nej, exakt. Man måste inte kika på de här racken. Nej. Och det är ju för de som är på plats, alltså själva matchupplevelsen är väl inte 5+, snarare 1+, vad gäller sikt och sådär.
Jag tycker inte det är så kul för tv heller, eftersom det blir så konstig hockey. Liksom. Det var ju exklusivt och spännande precis i början. Det kändes så annorlunda, men nu har de ju tjatat ut konceptet. Men återigen, NHL är en kommersiell företeelse, inget annat.
Nej, exakt. Men jag tycker ändå att det tugget går nu, att liksom ändå paketet kring de här matcherna som är Alumni Games före hela, det blir som en weekendresa för de här att ta sig till. Liksom. Och den upplevelsen är ändå väldigt uppskattad, och det besökarna är ändå nöjda liksom. Och de spenderar ju pengar på vad som helst och allt möjligt där. Så att det är naturligtvis någonting som NHL kommer fortsätta med, vad vi än tycker och tänker om det liksom.
Synd för Tampa att de aldrig får med på någon. Ett Florida derby skulle vara kul, men det blir svårt här i.
Ja, men LA och Dax lyckades ju. Eller San Jose.
Ja.
Mm.
Ja, både LA och San Jose. Så någon gång i början av januari borde det gå här också.
Ja, precis. Jag har varit i Florida när det varit 4 grader.
Mm. Ni möts i Orlando.
Ja. Ja, där kan det vara ruggigt kallt ibland. I januari.
Ja. Panthers Lightning i Orlando.
Det vore coolt tycker jag. Även om jag förstår att det kanske inte är TV ratings uppe i rekordnivå här på NBC. Liksom. Ja, det vore, jag skulle ju åka dit i alla fall.
Ja.
Men det är ett fenomen vi får vänja oss vid helt enkelt. Det är redan oktober alltså, med Winnipeg-match. Men en annan sak jag tänkte vi får ta upp lite snabbt här. Det är ju att Marcus Kryger har kritat på ett nytt kontrakt. Drygt, det blev ett 3-årskontrakt va? Eller var det 4 år? Tre år. För drygt 3 miljoner dollar per säsong. Och det är nu mitt i hans, han har haft en skadefylld säsong och bara spelat 33 matcher, gjort en assist va, inte ett mål. Och då kommer plötsligt det här kontraktet. Det var ju lite oväntad timing, men
han får väl anses vara värd eftersom han ett par gånger har tagit sådana här bridge-kontrakt för att hjälpa. Jag har ett år i tag för att hjälpa dem med lönetagssituationen.
Ja, det är verkligen intressant med Krygen. Det är något som jag brukar prata om och tjata om. Och jag förstår ju att spelare inte resonerar så. För de vill ju tjäna pengar under sin korta NHL-karriär. Men Krygen är ju verkligen ett undantag vad gäller att han har ju tagit klart under sitt, eller i alla fall definitivt under sitt marknadsvärde för att få stanna i Chicago och få hjälpa klubben att klara lönetaget. Liksom. Han har tagit lite för många bridge-kontrakt. Han fyller ju 26 år i år nu liksom. Det är ju prime ålder. Och i somras så skrev han ju på för bara drygt 1 miljon. Det var väl 1,5 miljon. Och då snackade det sig om att hans marknadsvärde låg ungefär här på 3 miljoner som han nu kritar på för. Så att det här känns ju lite som att det här var överenskommet i somras. Det är därför tajmingen känns lite konstig nu. För att det här är något de redan har bestämt i princip då. Att han skriver på ett ettårskontrakt som gör att Chicago klarar lönetaket nu. Och sen så kritar han på det här lite mer rimliga kontraktet nu för att han har blivit lovad i princip för att han har varit så schysst mot dem i flera år i rad nu.
Ja visst, så är det så.
Och visst, den här säsongen talar inte till Marcus fördel, men det är som du säger, han har vunnit 3 Stanley Cups åt dem. Han är trots allt bara 26 år gammal snart väl, om man inte har fyllt den. Och det borde ju även om han har haft skadeproblem nu så borde det finnas mer att hämta i den kroppen liksom. Och han funkar perfekt för Quenneville. Han älskar ju att använda honom. Det är ju en renodlad defensiv spelare för dem. Han har ju inte så fin statistik. Men det är ju bara att kolla på den avancerade statistiken. Och extremt många defensiva stormstarter den han har. Hur mycket tid han har i boxplay. Över 2 minuter per match. Och hur otroligt uppskattad han är. Inte minst i playoffs. När han är expert på att stänga ner motståndarnas bästa kedja. Så att man får ju se det så. Jag tänker. Man kan inte bara ställa sig blind på målkolumnen. Och sådär.
Nej, det är väl klart att man inte kan det. Är det någon som har gjort det?
Ja, men det har varit lite tugg tycker jag senaste dagarna efter det här kontraktet att jaha, det där var Stan Bowman. Nej, det där var inget bra kontrakt av det, för en gångs skull. Jag gjorde bort det. Det var en Brian Bickle-deal det där.
Lite grann. Ja, det tror jag inte alls. Han har ju varit en nyckelspelare de senaste slutspelarna har gått riktigt bra. Mm.
Absolut, det går inte att och riktigt undervärdera vad han har gjort där. Ändå får man ju säga. Han har väl varit med under alla 3 Stanley Cups dessutom sedan 2010. Ja. Han och Hjalmarsson var svenskarna. Så att, han är ju verkligen en del av deras core. Och det är ju tydligt. Stan Bowman lägger ju inte feta kontrakt på vem som helst. Utan han har ju verkligen identifierat vilka han ska förlänga med. Och det är ju många som snackar om att i och med att han ger det här kontraktet till Kryger. Så känns det som att han väljer Kryger före Andrew Shaw. Som väl också är restricted free agent i sommar. Att, för båda ligger väl kring den här summan skulle man kunna tro. Båda är ute efter ungefär samma pengar. Och ja, om nu inte Shaw väljer att gå med på något under hans marknadsvärde så kommer väl inte han få plats längre. Utan det känns som att de väljer Kryger. De väljer Kryger. Så det säger ju ganska mycket om hans status i laget och hur management ser på honom liksom.
Ja, och jag har full förståelse för det. Jag tycker att han, nu när han blir frisk igen, också är given i den World Cup-truppen, den svenska.
Ja. Ja, vi snackade ju lite om det förra veckan och jag var lite orolig om Mån fanns skada här. Men jag håller med dig, alltså en frisk Marcus Kryger som fjärde center, det är ju en, där är han ju svår att bräcka liksom.
Alltså, ja, jag tycker att han plötsligt känns underskattad av bortgrunden bara för att han har varit skadad hela säsongen. Men ja. det är man ju ibland.
Ja, jag tycker vi är överens om Marcus Kryger. Som ju dessutom var schysst gentleman med sig och gav bort sin nummer 16 nu när han är skadad till Andrew Ladd.
Ja, precis. Så han fick tillbaka sitt gamla nummer. Ja. Jag tror inte det var så viktig del.
Nej, precis. Men det är vissa som är stenhårda med det där. Vilket nummer det kan. Men en annan svensk vi får ta upp här som vi nämnde lite förra veckan. För då har han gjort debut. Och nu har han gjort mål två gånger om. William Nylander.
Mm.
För Toronto.
Ja.
Och får spela mycket under backboard.
Ja, det är väl klart. Om man nu tar upp honom och förbereder honom inför fortsättningen som ju blir nästa säsong då. Så är det väl lika bra att låta dem spela. Alltså, Toronto har ingenting att förlora just nu. Så att, det är ändå lite... Det måste ändå vara kul att det händer någonting för fansen där som går och hetsar upp sig av, även en sån här säsong.
Nej.
När allt bara är... ja, de är inte... Det betyder ingenting om de vinner eller förlorar egentligen. Så det är kul med de här killarna. Det var ju väldigt speciellt med första målet han gjorde där då. Det var ju Brooks
Brooks Lake.
Ja, ungefär.
Ja.
Brooks, ja. Säger vi, han slog för assisten när Mika Nylander 2009 gjorde sitt sista mål i NHL-karriären.
Just det.
Nu står han för första assisten till sonen Williams första mål.
Ja.
I NHL-karriären. Det var ju lite speciellt. Han borde få en honnörsplats vid middagsbordet hos familjen Nylander vid stora högtider.
Ja, exakt. De har ju inte brist på plats vid matbordet där i alla fall. Så han får någon plats.
Jo, det är det de har.
Ja, det kanske det var precis, exakt. Men jag tänker att de borde ha en sån... De har väl en hel plenisal till matbord, ja. Ungefär. Så mycket familjemedlemmar han har där.
Ja. Men, ja. Jag har inte sett honom så jättemycket, för jag håller ju på som sagt med valet då. Men...
Ja, jag har sett lite grann av William och jag tycker han spelar ju nästan, han spelar mellan 50 och 20 minuter, 15 och 20 minuter på match hittills. Och jag menar, det är inte så, alltså det är, han konkurrerar ju med Brooks Like och Colin Greening och Mikael Grabner och sådana här avdankade spel, höll jag på att säga. Så att det är ju verkligen läge för honom att liksom visa upp sig här. Det här är ju Torontos framtid, jag menar. Ja. Zach Hyman och Kasper Kapanen och Nikita Soshnikov som har kallats upp också har ju visat framfötterna allihop, tycker jag. Jag tycker Nylander, han gör det bra. Han är så här, alltså, han har verkligen den här oräddheten som är lite signifikativt för många av de här som har kallats upp i år. Alltså, den här pondusen på isen, Larkin, Eichel, McDavid, ja. Domi-grejen, det är liksom, de är inte rädda och blyga när de kommer upp i NHL, utan de vill hålla i pucken, de vill skapa chanser, de vill liksom synas och göra sig avtryck. Och det tycker jag Nylander gör. Visst, det har inte varit supereffektivt hittills och de har åkt på många snöpliga uddamålsförluster nu i Toronto sen han kallades upp. Även om de vann här nu härom natten mot Islanders, så Nylander kvitterade i slutminuten.
De har ju inget lag, så jag säger igen, det spelar ingen roll om de förlorar eller vinner.
Nej.
Men han har gjort det bra och som du säger, det där med självförtroendet, jag har ju träffat honom några gånger och det är ju helt klart att han är en typisk representant för sin generation på det sättet. Han är inte blyg och han är inte det minsta rädd av sig.
Nej, det var ju som någon kommentator var inne på här om natten, att he has the swagger to become an NHL star.
Ja.
Nej, men han är... Ja. Jag tycker Toronto... Det blir... Ja, nu börjar det tunga jobbet här, för nu har de hållit på här och masat ner laget ganska ordentligt och De har tagit tunga kontrakt emot sig. De har byggt upp massa draftval. Men nu börjar man ändå, nu börjar de ändå ploppa upp lite grann, deras prospect ad som faktiskt under kärnhärneren har kommit in. Jag menar Kapanen Hyman där som de bytte till sig i fjol också på Ekeliv manér. Det vill säga han är Toronto kid.
Ja.
De bytte till sig honom från Florida för de lokala anknytningar känns som lite grann. Så att, och, ja, och nästa år kanske Mitch Marner kommer in där och grejer. Och det måste, man måste ändå säga att de har ganska mycket spännande talanger på gång. Alltså. Så att,
verkligen, och kommer att få välja fler i draften i sommar.
Ja, exakt. Och vi får se nu hur de gör med till exempel Nylander. Det är lika bra att låta han spela, för de har ju... Alltså, han är ju så pass bra nu att han, och konkurrensen är så pass svag i övriga truppen också, att han får ju spela som sagt 18-19 minuter per match. Och, men problemet är då lite grann, om man har passerat den här 10-matchersgränsen, då bränner de ju ett ELC-år. Ett entry level, ett år på hans entry level, dina bara tjänar under $1 million. Och det är klart att om några år, kanske 2018-2019 någonstans där, om de skulle kunna vänta ut och spara det kontraktet ett år till, Så kan de ju plocka in lite mer UFAs och satsa ännu lite mer lite tidigare. Och nu när de ännu inte har något att spela för, så skulle det ju kunna vara ett argument för att skicka ner Nylander igen. Men samtidigt så är det ju liksom dumt på det viset. Han är ju tillräckligt bra på att spela i första andra kedjan redan nu liksom.
Men, ja, precis. Och de ekonomiskt är det ju inga problem. De har ju råd.
Ja, exakt. Så de lär inte pressa mot lönetaket redan då heller, känns det. Nödvändigtvis.
Men kul att se om vad hans bror kommer att väljas väldigt högt i draften.
Ja.
Så högre än vad William Walders.
Ja, det är inte omöjligt. Nej.
Då har de otur i lotteriet, så kan det bli de som ska välja just då. Det kanske blir bröderna Nylander i Toronto. Det vore ju häftigt.
Ja, det är inte helt omöjligt. Självklart så det är mycket snack i TSN som gjorde någon stor lista på hur de tror att laget ser ut nästa säsong. Och då hade de liksom bara utgår de från att Toronto kommer sist. Och de utgår från att de vinner lotteriet och att de får Auston Matthews. Men ja, det blir intressant hur de kommer bygga det där. Alltså, ja. Vem de väl får. Och vore ju häftigt om de skulle få Alex Nylander också.
Jag menar det.
Ja, exakt. Men jag tänkte göra så här nu. Nu knappar jag på tangentbordet. Ja, nu gör vi en snabb... Det finns en sida som heter NHLLotterySimulator.com.
Jaha.
Perfekt fixad för att man på nolltid ska kunna genomföra det här lotteriet själv. Så vi ser nu helt enkelt här, tänkte jag.
Vänta, vad sa du nu? NHL Lottery...
Simulator. NHLLotterySimulator.com.
Ja.
Och då tänkte jag att då har... Toronto ligger ju sist just nu, så de har 20% chans att få första valet. Edmonton 2, de kommer naturligtvis vinna. Edmonton, det gör de ju alltid. Winnipeg 3 är på 11% som har Calgary, och så löper ni hela vägen till Philadelphia som är precis utanför och har 1% chans att vinna första valet. Så nu tar jag en vinnare. Får vi se vem som får NHL-poddens första val här i draften.
Jag ska göra en direkt efter dig.
Ja. Montreal Canadiens. Oj. De snuvar Toronto totalt på Auston Matthews där.
Herregud, de som bara hade 5% chans.
Ja.
Vilket var bittert för Toronto.
Ja, det är ju ultimat liksom. Det är ju så klockrent in i Torontos historia. Det är självklart att Montreal ska ta första valet.
Ja, men sen då? Vad är det? Montreal? Ja.
Montreal, sen lottar man ju alltså om både andra och tredje valet också. Och Toronto har 21% chans att få andra valet nu. Det blir Ottawa Senators.
Det är lokalt. Det här stämmer ju. Så här blir det ju aldrig.
Nej, ja.
De där lotterierna när de har den tv-sändningen, det är den tråkigaste tv-sändningen på hela året.
Ja, jag vet. De
tar upp skyltar och det händer ingenting överraskande.
Nej, för det är alltid Edmonton som vinner liksom.
Ja. Ja, ta tredje också.
Tredje, det blir Calgary Flames.
Ja.
Bara kan jag... Ja. Och då blir det kanske Alex Nylander då som fjärde valet.
Ja, jag säger ju det. Ja. Ja, nu ska jag göra, det här lät så kul så nu måste jag också göra det.
Ja, gör det.
Winners Toronto.
Är det sant alltså?
Ja.
Du får Toronto, ja. Snyggt. Ja.
Tycker man bara på samma igen då?
Ja, det är bara att trycka igen, ja.
Edmonton,
de får andra valet. Ja, okej. Okay. Då är det procentsatserna följer rätt ordning för dig då.
Och Winnipeg. Så här har vi draft order: Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Buffalo, Arizona, Columbus, Vancouver, Montreal, Ottawa, New Jersey, Carolina, Colorado, Philadelphia.
Ja. Mm. Ja, din var lite mer logisk, måste jag säga. Min var lite mer cool, tycker jag.
Ja, det hade ju varit fantastiskt om det gick så. Det var mer lottovinster där.
Ja, exakt. Exakt. Och både Ottawa och Montreal före Toronto, det vore helt sjukt. Då skulle ju, oj, Lula Moriello skulle stämma NHL.
Ja.
Det skulle bli kaos. Ja. Nej, men vi får väl gå vidare efter denna lilla segment av Toronto och draftlotteri, helt enkelt. Och lite reklam för NHL Lottery Simulator, som är en mycket bra serie.
Ja, nu... Det föreställer mig att många lyssnare går in där och leker lite.
Ja, men det är kul. Man hamnar där ibland. Men jag tänkte, från en då 18-19-årig William Nylander, så måste vi bara nämna vår poddfavorit, i alla fall din favorit. Jag har ju klankat ner på honom hundratals gånger, och det har jag fått ångra bittet. Jaromir Jagr, som ju har gjort sin 1851 poäng och är förbi Mr. Hockey Gordie Howe i antal poäng.
Ja, han går upp på tredje, på ensam trea på tidernas poängliga. Ja.
Helt
och han fortsätter han en säsong till, så kommer han ju förmodligen att komma kapp även Mark Messier på andra platsen.
Ja, just det.
Han hade ju redan varit där om han hade, det är ett jävla tjat om det, men det är svårt att bortse ifrån att han faktiskt spelade tre säsonger i KHL mitt i karriären.
Ja, det går inte riktigt bort, men det är klart att det var ju år han hade definitivt producerat mycket poäng i NHL också.
Ja, så det hade han varit på andra platsen redan. Men han kommer ju inte ikapp ettan Wayne Gretzky. Det är inte meningen att någon någonsin ska komma ikapp på honom och kommer hinna göra heller.
Nej, för han har ju typ mer assist än Mark Messier har poäng. Så att...
Ja, precis.
Det är helt sjukt.
Ja.
Men det är ju det som är kul när Jagr får frågor om det här efteråt. Så snackar jag om, liksom, ska du fortsätta mer? Liksom, ser du slut på karriären? Och då, visst, han är lite mer ödmjuk nu och snackar om att han tar det dag för dag. Och han vet inte hur han kommer känna sig imorgon. Men som han känner just nu, så liksom utesluter han ju inte att han ska spela tills han är 50.
Nej.
Att han kan hota Gordie Howes rekord där också. Gordie Howe är ju äldst genom tiden. Enda spelaren i NHL över 50.
Och, ja.
Och 52 år och 11 dagar tror jag han var när han gjorde sin sista match. Och det snackar jag, det är inte omöjligt. Liksom.
Nej. Why not?
Nej, precis. Och jag menar, kommer se ut att göra 60 poäng i år igen. Liksom. Och står ju, som vi har varit inne på flera gånger, han sitter och cyklar på träningscykeln före alla Barkov och juniorer dyker upp där. Och han är kvar och tränar extra, och han är ute på träningsrinken på lediga dagar. Liksom.
Ja.
Han vet inget bättre än att spela hockey. Liksom. Det är det han vill göra. Sjukt. Och det var lite kul också när jag såg Dave Tippett kommentera Jagr här på någon matchen. När Arizona slog dem med 5-1, slog Florida, då fick liksom Tippett frågor om Jagr. Och då hade ju reportrarna glömt bort lite grann att Dave Tippett, han är ju, det känns ju som en riktigt ärrad NHL-coach liksom. Men han har ju varit lagkamrat med Jagr en gång i tiden. Liksom. De spelade ihop i Pittsburgh i början på 90-talet. Så att jag menar, hans generationsglappet där av spelare han har lirat med är ju ganska enormt. Alltså. Han har liksom varit med Brian Trottier, som var kung på början av 80-talet. Det har också varit lagkamrat i Jaromir Jagr. Liksom. Så att det är ett unikum.
Verkligen.
Vi får köra Jaromir Jagr-låten One Two Punch dänga där i slutet av podden igen, tror jag.
Ja, det finns ju den här, det har vi varit inne på, kritiker som säger att titta, det säger något om NHL att så gamla fortfarande kan vara med, men han är ju den enda.
Ja.
Det är ju tvärtom, att det blir svårare och svårare att vara gammal i NHL, för det går så fort och det är young man's game.
Ja.
Han är ett exceptionellt undantag och fantastiskt på det sättet.
Ja, jag tycker alltså det är lite så här, till och med tyckte jag att det märktes lite på en sån som Marty St. Louis, som är så otroligt vältränad och liksom tar hand om sin kropp och superseriös, att han, sista åren där så var det inte riktigt samma, av naturliga skäl naturligtvis. Men jag menar, Jaromir Jagr är ytterligare 3-4 år äldre liksom, och hänger på. Så det är sjukt. Och vi ser ju sådana som vi har ju varit inne på flera gånger, men senaste exemplet är ju lite Eric Staal liksom, som inte riktigt hänger med på samma sätt längre. Han är fortfarande en effektiv och bra spelare, men inte alls den där superstar som han var för några år sedan. Och det är ju farten som är grejen. Liksom.
Ja, han är en tredje kedja i sitt nuvarande lag också.
Ja. Han har fått hoppa ner.
Han har gjort några bra matcher nu med Rangers.
Ja, då ska jag inte gnälla på honom.
Ja, men han har inte så att han har dominerat på något sätt, men han har varit.
Ja, men ser, alltså, är de tillräckligt skickliga liksom, då kan de ju anpassa sig till nya roller och vara effektiva, alltså en riktigt bra tredje center till exempel, som Erik Ståhl då, men även Mike Richards har ju sett bra ut där i Washington, ja, i den rollen, och även Le Cavalier har ju anpassat sig perfekt till en undanskymd roll i LA Kings.
Precis.
De har ju smartness i huvudet, men de har inte riktigt kroppen för att orka tunga minuterna och bära det ansvaret som de gjorde en gång i tiden.
Ja, kul är det i alla fall.
Ja.
Jags slår, ja, de här, stiger på den där evighetslistan.
Ja, precis. Man älskar ju dem. Man har ju oerhört, jag är ju alltså oerhört svag för de här killarna. Det är ju ändå, när jag växte upp där på, var en liten grabb och samlade hockeykort i slutet på 90-talet, då var det ju Jagger och de här. Han är, ja, den sista som är kvar. Jag menar, Keith Kachuk och Mark Recker, de har ju lagt av. De är inte kvar. Inte Peter Forsberg heller.
Precis.
Ja, men... ska vi gå in lite på slutspelsracet här?
Det kan vi göra, hörru du.
Mm. Ja, eller ska vi börja med Washington?
Ja.
Kan vi göra?
Kan vi göra. Washington. Ja, vi tänkte bara nämna det faktum att de är ju... deras överlägsenhet är ju faktiskt remarkabel. Ja. De är inte bara först upp på 100 poäng, står på 103 nu. De har ju också 15 poäng till godo på tvåan Chicago, som är tvåa i sammanlagda tabellen med 88 poäng. Och vi är alltså långt in i mars. Det är inte så jättemånga matcher kvar. De har ju vunnit President's Trophy i princip redan. Med sån fantastisk marginal. Det är ju riktigt imponerande.
Ja, faktiskt. Det här är, visst, vi snackade inför säsongen att både du och jag hade Washington som en seriös utmanare i allra högsta grad till att inte bara gå till final och vara bäst i Eastern, utan att kunna utmana västlagen och bryta den trenden. Liksom.
Ja.
Men att de skulle vara så här fullständigt överlägsna i grundserien, det såg man inte framför sig. Även om man vet att Washington traditionellt sett är ett bra grundserielag, så är det här är ju någonting utöver det vanliga i cap-eran. Liksom.
I Eastern har de 19 poäng till godo på två. De spelar i ett eget universum.
Ja. Och jag, alltså, visst, det är ju fortfarande en liknande core som man... Det är ju Bäckström och Ovechkin naturligtvis som är de stora förgrundsfigurerna fortfarande. Men, och vi har varit inne på Holtby och hela den här grejen. Men man måste verkligen trycka på att de har ju... Det är två saker de har saknat under Bäckis och... Skulle jag vilja framförallt vilja säga under Bäckström och Ovechkin eran. Och det är framförallt som, alltså, första keepen som de verkligen har fått nu. Jag menar, Braden Holtby håller på att sätta rekord. Han håller på att slå Martin Brodeurs rekord från 2007, tror jag, i antal segrar på en säsong. 48 segrar ska han slå i så fall. Han har 41 just nu. Mm. Det kommer han förmodligen att ta. Om det fortsätter. Men också, som jag verkligen vill trycka på, det är ju snackats otroligt många år om att de inte haft någon one-two-punch, att de har saknat den här center-ryggraden. Och att de Brooks Like inte har hållit som andra center. Att de har varit ute efter förstärkning där. Att Marcus Johansson tycker de är lite mer vinge kanske än center också. Och inte slottat in där i andra centerrollen. Men nu har de ju, jag menar, nu är Jürgen Kuznetsov är ju, han leder ju interna poängligan. De har ju två stycken superförsta centrar i laget just nu.
Ja.
Och det är liksom de två svagheterna som tydligt har kunnat peka på tidigare. De är ju rena, alltså det är ju världsklass just nu.
Ja.
Och att dessutom backsidan är så pass bredare än vad den någonsin har varit kanske också. Även om Mike
det är också en stor skillnad mot förra om åren i alla fall när de stöp slutspelet, att de var för svaga defensivt,
ja,
när det tajtade till sig. Men det går ju verkligen inte att prata om nu.
Nej, för nu känns det både målvaktsspelet men också backspelet i stort, och vi ska inte glömma bort Barry Trotz som förmodligen har väldigt stor inverkan på det här lagets metamorfos, kan man säga.
Ja, nej, visst.
Hans
spel... Ja, men också bra tradat och så på senare år.
Ja, alltså, sen Filip Forsberg till Nashville-traden som var rock bottom, så har det ju bara varit väldigt många bra grejer de har gjort. Alltså.
Ja, men föreställde det också att Filip hade varit där.
Han borde ha varit där.
Ja.
För det var lite en paniktrade.
Ja. Men hur hade de, ostoppbara hade de inte varit då?
Usch, då hade det varit Ovechkin, Bäckström, Forsberg säger vi. Ja. Och så Williams, Kuznetsov, Oshie. Och så Burakovsky, Johansson och Chimera. Något som helst. Ja. Ja, det är sjukt.
Men det sitter ju en elefant i omklädningsrummet som det står andra slutspelsomgången på, rakt i ansiktet.
Ja, sitter där och skäms.
De har sin historia i slutspelet och det finns i bakhuvudet såklart på de som har varit med. Kärnan i, eller ja, ryggraden i laget. Men med det här laget så de borde komma över den tröskeln nu tycker jag. De har ju sådana som ja, bara en sån som Justin Williams, hur viktig kommer inte han att vara då när det drar ihop sig till de stora viktiga matcherna?
Ja, det känns som det. Alltså MVP så sent som för 2 år sedan liksom.
Han hade ju hjälpt dem i den sista Game 7 mot Rangers förra året till exempel. Eller ännu mer i Game 6. Eller i Game 5 var det väl, när de hade...
Ja, de höll på, det var väl 3-1 i matcher och de ledde med bara någon minut kvar.
Ja, det var mindre än... Ja, det var någon minut och så gjorde Ryan McDonough... kvitterade och så vann Rangers på övertid.
Och sen vann Rangers rubbet efter det.
Ja, en närstående Cap-fans mejlade då, det här tror jag sagt förut. Jag ger mig fan på att det där McDonough-målet vände på alltihop. Och mycket riktigt.
Är det vår vän Tadson?
Nej.
Jag vet inte det.
Nej.
Ja. Precis. Det känns som att det är det som... och det tror jag ändå är, det är definitivt en faktor när Caps går in i det här slutspelet, för att alltså man vet ju också att skulle de choka nu i det här slutspelet, då har ju de den stämpeln på sig för forever nästan alltså.
Ja.
Alltså med till och med så historiskt suveräna och överlägsna som de är nu, om de inte lyckas i det här slutspelet, men de verkligen har det på pappret bästa laget som vi ändå måste medge. Alltså i nästan varenda lagdel är de ju superstarka liksom. Och ja, då ska det här kunna minst leda till... För att så överlägsna som de är i Eastern också. Det här ska, de ska ju plöja igenom det här slutspelet och gå till final.
Man tycker det. Som det ser ut nu då skulle de få Detroit i första omgången.
Ja.
Det borde de ju ta.
Ja.
Men nu är det inte säkert att Detroit kommer vara där. För nu går vi in på slutspelsracet. Det har ju tajtat till sig i öst. För bara några veckor sedan såg det ut som att det var nästan klart vilka som skulle gå till slutspel och vilka som skulle missa. Men nu har det blivit väldigt intressant där med Philadelphia. Flyers is on the rise.
Ja, det känns som att vi knappt har pratat om Philadelphia på några månader. För de har känts uträknade och de har hoppat fram och tagit några segrar hit och dit. Men vi har inte riktigt tagit dem på allvar.
Nej.
Men nu är det 2 poäng.
Nu är det 2 poäng och en match mindre spelad. De ligger precis under strecket bakom Detroit. Och som sagt, en match mindre spelad. De kan gå upp på samma poäng snart. Om Detroit, de spelar inte förrän till helgen tror jag. Nej. Men i alla fall, det är jävligt spännande att det har blivit på det sättet.
Ja, jag måste säga det. Jag blev ju rejält nerbankad i soffan här i måndags när de mötte Tampa Bay. Och jag satt uppe där mitt i natten och kikade. Och alltså, så som Philly spelade då, det var ju något helt vansinnigt. Alltså. De körde ju över Tampa Bay som i det läget hade 9 raka segrar. Fullständigt, spelmässigt. Ja. Det stod ju 1-0 länge och Tampa gjorde ett litet turmål där, eller ja, de stack fram och gjorde ett mål i början av matchen. Men sen var det ju, alltså Philadelphia sköt 90 skott mot kassen i den målet, i den matchen. 40 skott på mål tror jag, men det var helt sjukt vad de bombarderade. Och de hade registrerade målchanser, hade de mer än vad jag någonsin har sett. Jag tror de hade upp mot 40 registrerade målchanser. Och Andrei Vasilevskiy som fick stå den matchen för Tampa gjorde några, alltså... helt omöjliga räddningar. Annars hade det kunnat bli 9-10-0 på allvar. Alltså det var total utspelning. Och framförallt var det en spelare som stack ut i den matchen. Och det var ju Shane Gostisburg.
Ja, jag skulle just säga det. The Ghost känns ju som att han är ett fenomen som på fler sätt än ett har vänt den här säsongen mot Flyers.
Ja, det känns som att han är den stora nyckeln. Liksom. Alltså, hans... För att, och nu återkommer återigen alltså det här med självförtroendet och pondusen och liksom självklarheten på isen. För det är, ja, alltså han sticker ut ännu lite till på det viset skulle jag säga. Han är totalt liksom orädd och
vill... Ja, han är ju back också, det blir ju nästan ännu tydligare då.
Ja, exakt. Och han är ju, alltså han är, Nej, han är, för mig är han given redan nu, även om han har bara spelat nästan bara drygt halva säsongen, så tycker jag att han har ju gått förbi Eichel för mig och Larkin kanske, alltså i Calder Racet. Han är definitivt nominerad för mig i alla fall.
Ja, borde han vara. Ja, och det känns ju som du säger, allt det där, att han är så bra själv, men det känns som att han har varit lite katalysator också, fått fart på hela laget.
Ja.
Att självförtroendet har spridit sig.
Ja, exakt. För det är faktiskt kul att se Philadelphia nu. För att han är verkligen den tydliga katalysatorn som säger. Och hans energi har spridit sig. Liksom, att för det känns som att ja, med McDonald och Le Cavalier och med Mark Streit och lite de här gamla gardet som har varit lite kärnan i truppen de senaste åren. Så de har känts lite trötta på något sätt, Flyers. Och den här framtidstron har inte varit 100% och det har varit många jobbiga kontrakt att dela med, och de har inte varit några contenders, och det har varit mycket negativt snack om Flyers liksom. Men ja. Nu känns det som att allt det där har vänt, dels på grund av Ron Hextall sätt att hantera management och få bort många av de här kontrakten och få fram många nya killar och bygga upp en prospect pool som rankas som en av de bästa liksom, så att många Flyers fans på allvar börjar få upp en riktigt fin tro på det här laget inom några år åtminstone. Ja. Och Gostisburg har ju fått igång sådana som Raffel och Brandon Manning och Cassins och allt de heter som har kommit upp här, som spelar riktigt bra, som jag inte tycker ska kunna dominera mot Stamkos och Palat och hela det gänget, men de tryckte hela det där. Det var inte bara Ghost Spur, utan det var till och med en sån som Sam Gagner, som känns som verkligen en sån här kille som är helt slut och som borde vara nästan ha ratat sig NHL nu flera gånger, att han liksom går in och kan vara dominera ett skift mot laget som leder Atlantic Division, då är det ju någonting i kollektivet som fungerar väldigt bra. När självförtroendet sprider sig över så många länkar, så att säga. Så att, jag tycker Philadelphia, så som känslan är i den truppen just nu, så de överpresterar lite mot materialet, men jag tror definitivt att de kan gå till slutspel.
Ja, och snacka om att det kan bli, alltså det var ingen som riktigt hade förväntat sig det före säsongen. Det var ingen som förväntade sig det för bara några veckor sedan. Och om de nu stormar in på slutet och kommer in med det här självförtroendet och det här gröden, så skulle inte jag vilja vara det lag som möter dem i första omgången. Ta Washington nu med sina spöken. De bara har legat och väntat, har inte haft något att spela för på jättelänge. Och så står mot en sån här monster till motståndare. Helt lyckat är det ju inte.
Nej, det verkligen inte. Och jag tror att det, alltså, en känsla som jag fick lite när jag som Tampa Bay-supporter mötte Philadelphia, det är att man tror ju att när man ser tabellen att de kanske är precis på vippen och ligger till slutspel, och de har haft det svårt de senaste åren. Man har fortfarande en liten bild av Flyers av att det här är en match vi ska vinna liksom. Det här är en match vi borde kunna ta 2 poäng i. Men så märker man ju plötsligt att det här laget är ju skitjobbigt att möta. Shit vad de sätter press, och oj vilket tryck de har både i boxplay och powerplay liksom, sätter press och man får ingen tid. Och de jobbar hårdare motståndarna liksom.
Du försvinner för mig nu, hör du.
Nu försvinner jag från Miami. Och det som är lite pikant nu också, det är väl att de är faktiskt, jag menar, Pittsburgh talar vi väldigt gott om här för några veckor sedan efter Hagelin-traden, och det såg väldigt bra ut. Men nu kan det ju faktiskt bli så, det skulle kunna bli så att de petar ner Pittsburgh från en playoffplats.
Ja, det är ju där mellan Pittsburgh och Detroit det börjar kännas som det står för. Boston har ju dragit ifrån. Jag har varit väldigt, väldigt bra på slutet tycker jag.
Verkligen.
Det känns som väldigt lyckade trader. Det var ingen som tänkte att jaha, vad är det här för små trader liksom. Stampniak till exempel. Ja. Men han har varit perfekt i Boston.
Funkar perfekt med Marchand och Bergeron där, så det är ju en av kanske NHL:s bästa kedjor just nu, i alla fall topp 3.
Ja, Boston har fått ordning på grejerna och slåss ju om första platsen i Atlantic med Tampa och Florida som harkar lite bakåt men inte så långt, så ja, nu är det ju 16, 17, 18 matcher kvar och så, men ändå, det känns som det är Pittsburgh, Detroit, Philadelphia som är upp om de där wildcard-platserna. Och Detroit har ju inte övertygat beslutet heller. 3 raka
nej,
förluster.
Inte, nej.
Det hackar lite där. Så det, ja. Jag törs inte säga hur det kommer gå, men Philadelphia känns ju just nu som starkast av de där.
Ja, faktiskt, det måste man säga. Alltså just nu, på pappret är de ju inte det, men då tycker jag att Detroit och framförallt Pittsburgh ska kunna hålla undan, men Men det är ju naturligtvis inte det som spelar in här. Vi såg ju stora problem. LA Kings hade i fjol till exempel. Och Boston chokade upp det lite i fjol också. Så att det är väldigt viktigt att pricka formen nu alltså.
Ja, det är verkligen. Ja, får man säga väldigt roligt för Flyers-fansen som har haft ett par jobbiga år här.
Ja, Pontus Wernblom och gänget. Niklas Wiberg.
Ja.
Men jag måste ju poängtera, för du brukar ju snacka, du har redan varit inne lite på det där att det skulle vara vilka de skulle möta just nu. Washington skulle möta Detroit just nu till exempel. Då måste man ju bara nämna att det är ju faktiskt Rangers Islanders just nu, och det är mycket troligt att det blir det i första rundan.
Ja, som det ser ut nu då. Nu fick Islanders åkte ju på en tung smäll här med att Halak är skadad och borta 6 veckor, så de får ta sig in och spela början av slutspelet med Thomas Greiss. Och han är ju inte dålig, men han är en backup. Och nu måste ta huvudansvaret. Inte så lyckat för dem.
Nej, det är faktiskt en tung smäll. Ja, Thomas Greiss har ju fina siffror den här säsongen, men jag tycker det finns en anledning till att han är snart 30 bast och fortfarande inte första keeper ännu. Så bra. Nej, det är en bra backup liksom.
Det är väldigt skillnad på att vara bra backup och vara tvungen att ta huvudansvaret. Det har vi sett väldigt många exempel på. Men det vore alltså, ja, vi drömmer ju om det i New York såklart. Det vore ju helt fantastiskt med ett Battle of New York, en Subway Series i slutspelet. Det var väldigt länge sedan Rangers Islanders möttes i slutspelet. Det skulle bli overkligt hett. Manhattan, Brooklyn.
Ja, den är det är ju stekat alltså.
Ja, jag ber om den.
Ja. Och då känns det som att hur mycket basketarenan där Brooklyn-hallen är, så måste det vara infernaliskt ändå.
Ja, det kommer bli helt galet.
Ja.
Det måste få bli så.
Ja, och alltså jag har en känsla av att det kommer bli så faktiskt.
Ja, jag med.
Då, jag utesluter inte heller att vi får ett derby inom citationstecken i Atlantic. Alltså, för att så som Boston spelar just nu så känns de nästan... som definitivt som en kandidat till att vinna den där divisionen. Och i så fall blir det troligen Florida mot Tampa Bay. Alltså.
Ja, det vore kul. Det har väl aldrig hänt i slutspel?
Nej, det har aldrig hänt. Jag tror det är knappt så att båda lagen har varit i slutspel samtidigt. De var det 2011 tror jag, men annars... jag vet för sig inte. Nej, men...
Ja, man kan känna här hur hela delstaten håller andan.
Ja,
detta hockeymäcka. Det är allt folk pratar
om. Ja, visst. Exakt.
Ja, inte riktigt.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Kanske. Men du, i väst då, där är det ju väldigt konstig tabell.
Ja.
För det är, just nu känns det som det är två lag som bara slåss om den sista wildcard-platsen, och det är Colorado och Minnesota som är indragna i den striden. Ja. De bakom är avhängda och de före är för långt före.
Ja, precis. Nashville som var lite med där för bara några veckor sedan, de har ju haft som fin svit, så att de har ju ryckt iväg liksom.
Ja.
Ja, och Colorado tog en tung seger här när de slog Anaheim med 3-0 hemma.
Ja.
Visst, och det är lite skenbart att de faktiskt har gått förbi nu, för de har två matcher fler spelade, men ändå.
Ja, men det kommer att bli tajt för Minnesota. Sin Torchetti-effekten har ju varit ganska påtaglig.
Ja. Jag måste ändå säga där att jag försöker tro lite på Avs, och jag tycker att de gjorde ganska bra små trades de också där vid deadline. Men för att försöka piffa till lagen lite till. Men jag tycker Minnesota, för mig är de lite starkare. Jag återkommer där till min lilla försäljning till Minnesota som jag inte förstår var den kommer ifrån.
Nej, inte jag heller faktiskt.
Men det är någonting som gör att jag tycker då det är ett lag med hög kapacitet. Så att jag har svårt att säga emot att Minnesota kommer greja där till slut. Och de har ju som du säger, Torchetti-effekten har ändå slagit till lite grann där. Det känns som att det börjar se rätt bra ut där nu. Och jag tycker att de har lite starkare lag än Avs ändå. Så jag tror Minnesota fixar det.
Jaha. Ja, det lär bli kamp innan det sista.
Ja, precis. Men ovanför dem så tror jag så här. att för det är så pass jämnt nu, inte minst i Central där, jag menar Chicago, Dallas och St. Louis ligger ju nästan på samma poäng. Alltså ja. Otroligt viktigt för Dallas och St. Louis att vinna divisionen. Så att de slipper ja. Chicago.
Ja, precis. Ja. Men St. Louis som skulle vara på nedgång enligt dig, de har 4 raka nu.
Ja, alltså exakt. Alltså, jag dömer inte ut St. Louis totalt liksom som lag just nu. Visst, de har jag tycker att det är ett topplag i NHL. Det tycker jag. Men de har inte... den här kärnan i truppen, de har ju bevisligen... Det räcker inte i slutspelet när de måste möta Chicago, LA och de här typerna då. Så att det är ju det jag klagar på, att jag tycker det måste hända någonting i sommar, inte minst för att de ska rucka på det här, för att vrida till dynamiken i laget så att de kan ta nästa steg. För att just nu tycker jag att de står och stampar, även om det är ett bra lag så kommer de inte, de har nått sin peak liksom.
Ja, vi får väl se.
Ja, nu kommer jag få äta upp det här något enormt alltså. Så som jag påtalade, jag har lagt 55 minuter totalt i poddtid tror jag på hacka ner på St. Louis.
Du får sitta där och förklara det här när det är St. Louis-Philadelphia i final.
Ja, då får jag ha väldigt mycket att förklara. Och St. Louis slog ut Minnesota med 4-0 matcher, säger vi här.
Ja.
Då har jag inte mycket, och då får jag nästan lägga ner på. Gå under jorden. Ja. Men, och sen tror jag också faktiskt, alltså, på andra sidan där, att det är också viktigt att vinna divisionen, alltså inte minst för Sharks. Alltså. Det är ju en stor skillnad om man hamnar 2-3 och tvingas möta LA Kings eller Ducks. Mm. Eller för den delen Sharks kanske. Så att jag tror det finns lite att spela om ändå i båda divisionen.
Ja, det gör det absolut.
Även om det känns ganska slutspelsklart överlag där.
Men, just nu skulle det vara Nashville, Los Angeles Nashville. Spännande serie.
Ja, spännande serie. Inte helt givet att LA promenerar hem den på något sätt.
Nej.
Där Nashville är starka. Också, om de kan få igång Rinne så måste jag säga att då tycker jag också att de är sådär ett typiskt lag som är liksom jämnt fördelat över alla lagdelar. För de börjar få igång sin offensiv nu också med den här markerande Ryan Johansson-traden och Filip Forsberg som är på väg mot nästa steg och blir verkligen den här superstjärnan igen.
Ja.
Så att, Backsidan är ju en av de bästa.
Så att, ja. Yes, sir. Ja, du nämnde Rinne där. Då kommer man osökt in på nästa ämne, eller hur?
Ja, vi måste
lite på awards-racet också.
Vi tänkte köra en liten update här, hur vi står just nu. Vem som ska få de stora priserna.
Och eftersom vi nämnde honom då, så kan vi ta Vesina. Och han är inte aktuell där riktigt, för han har haft en halvdagen grundserie för att vara pekar inne. Mm. Ja, det blir lite diskussion igen då om... I mitt kommentatorspår, till exempel i bloggen, rasade då en diskussion om att Henrik Lundqvist borde vara aktuell igen för att bli nominerad.
Ja.
Det som tar emot det är då en lång svacka i december. Hans längsta svacka i NHL-karriären antagligen. Mm. Men han började ju fantastiskt och nu är han tillbaka i samma form som i början av säsongen. Det ser väldigt bra ut. Och fortsätter han så här in i mål så tror jag också att han borde vara en av de nominerade där tillsammans med de främsta konkurrenterna är Holtby, Corey Crawford och Mrazek.
Ja, det tycker jag är de som sticker ut också.
Ja.
Just de fyra. Om man ska
visst är det.
Ja, jag tycker det.
Någon nämnde Bishop också, men det var ett Tampa-fan, så jag vet inte riktigt.
Ja, jag skrev upp Bishop här jag skrev upp lite namn när jag kunde tänka mig. Och visst,
han var inte så bra i år.
Ja, alltså framförallt var det ett påtagligt... I början av säsongen när Tampa var som sämst de första månaderna. För att han var ju stod ju på huvudet då i flera matcher och gjorde att de inte rasade ihop totalt. Utan för spelmässigt då såg det riktigt kast ut. Men Bishop vann ju några matcher åt dem faktiskt då. Och höll dem flytande liksom. Så att Bishop har gjort en jättebra säsong. Men statistiskt får man ändå se upp lite mer till. Alltså det tyckte jag apropå Lundqvist då. Alltså det var ju en intressant artikel av Travis Jost som är ju en skicklig... specialanalytiker av avancerad statistik och som jobbar lite för TSN som skrev hur alltså att man glömmer bort Lundqvist lite grann, att man bara utgår från att han är en av NHLs bästa målvakter. Och enda gången man liksom lägger märke till Lundqvist det är när han har någon platt match då och då. Han får inte riktigt den credden han egentligen ska förtjäna när han har sina långa stretches av succé. I alla fall i Nordamerika kanske man glömmer bort han lite grann. Visst, men han har enorm stjärnstatus där, man får inte riktigt kvällen för hur fantastiskt bra målvakt han är. Och det, statistiskt har han ju jättefina siffror i år. Alltså han är bäst räddningsprocent i 5 mot 5. Och han får, och det som är intressant att konstatera i Joe's artikel där också var ju att han får väldigt svåra skott emot sig. Att han och Kari Rämö är de målvakter som får flest skott från farliga områden. Liksom. Hur man nu definierar det, men i någon statistikparameter där att de, ja, det är närmast målet så att säga. Och någon statistik som visar också liksom ja, alltså hur många, alltså så här, lägen där det blir som flest mål, alltså typ kontringar och sånt där, den typen av lägen, svåraste för en målakt så att säga, där har Lundqvist också överlägset bäst statistik i NHL. Alltså ganska överlägset bäst statistik. Jag tror att titeln på den kategorin var typ antal mål man räddar åt sitt lag per säsong.
Ja. Och i det avseendet är han ju liksom nästan hartvärdig också på samma sätt som Price. Inte i samma utsträckning. Vi ser vad som händer med Montreal när Price försvinner. Men han är ju extremt, extremt viktig för Rangers. Det går ju att tala för att om han inte var den han är så skulle de inte vara något slutspelslag just nu.
Nej, det skulle man absolut kunna argumentera för. Visst har vi sett backup som Ranta delvis den här säsongen och Talbot i fjol gå in och göra väldigt bra ifrån sig. Men som sagt, över tid...
Ja, Ranta har varit... Han är upp och ner. Alltså.
Ja, precis. Han har haft några plattmatcher nu. Ja. Så att det är ju... Han är ju verkligen hållhaken. Han är grundpelaren för New York Rangers. Så att jag tycker definitivt att han ska vara nominerad. Sen så är det ju, sen om han ska vinna, det vet jag inte. För jag tycker nog att Braden Holtby med hans säsong, alltså hans rekord på 41-8-6 är ju helt otroligt. Ja. Sen är det klart att han spelar i ett lag som är extremt bra också. Men...
Ja, fast han har ju, när de har varit slappna av så har det ju varit han som har räddat dem mycket. Jag vet inte om du såg när de vann på straffar mot Anaheim. En riktig kanonmatch. Seriefinalsartad plocken med Jakob Silfverberg under straffavgörandet.
Ja, just det.
Drog iväg Jakob Silfverberg som är bäst i ligan på straffar.
Ja, det. Verkligen. Mm.
Drog iväg ett av sina patenterade skott. Den snabbheten då i plockhandsken, det var bland det svettigaste jag sett. Jävlar, vilken lucky look.
Ja. Ja, det säger ju någonting. Jag menar, för oftast så sticker de där puckarna så att målvakten hinner inte ens reagera. Liksom. De sitter uppe i det här taket när Silfverberg är framme. Ja, det är...
Ja. Men även Mrazek har ju varit väldigt... Han har ju varit det stora genombrottet på målvaktsfronten.
Precis. Och Detroit som haft en lite ojämn säsong överlag och med målproduktionen ibland. Och det var, nu har haft Kronvall och skadad och lite problem på den biten. Så har ju Mrazek, då har de kunnat luta sig mot ett fantastiskt bra målvaktsspel från Mrazek. Så han känns ju verkligen som att han har etablerat sig som en topp 5-målvakt får man nästan säga i NHL. Och Tjeckien har fått fram ytterligare en stor målvakt. Efter sure.
Ja, men du, vi måste gå vidare.
Ja, vi går vidare. Vi kör Norris.
Ja. Och det är ju intressant också eftersom det finns för vår del att det definitivt finns aktuella svenskar. Det är helt givet att Erik Karlsson kommer att vara nominerad och kanske nästan givet att han vinner också. Han är så överlägsen.
Ja, jag skulle nog ändå säga att han är ju minst lika bra den här säsongen som fjol, om inte bättre naturligtvis, måste man ändå säga. Jag tycker det är svårt att peta Erik från sin tredje Norris faktiskt.
Ja.
Och alla siffror vi har snackat om tidigare, avancerad statistik på honom, hur otroligt värdefull han är för sitt lag då. Sin förmåga att driva offensiv för ett Ottawa som annars har ganska svårt att föra matcher. Liksom.
Ja, nu får ju de svårt att ta sig till slutspel då. Så då blir det ju ingen hard diskussion direkt.
Nej.
Men annars så är han ju en sån som är, som du säger, extremt värdefull för sitt lag. Och det är ju det ska handla om egentligen. Ja. Men sen då? Kringberg är också aktuell för nominering, helt klart.
Mm, jag tycker definitivt att Oliver Ekman Larsson också aktuell egentligen alltså.
Ja.
Och jag tycker jag börjar nämnas lite mer kring honom också. Att man ser på folk som gör sina listor så är han är nominerad på vissa av dem alltså.
Ja. Ja, det är inte omöjligt. Men det finns ju fler. Det finns Brent Burns har ju väldigt fin sång med sitt helt bizarra skägg. Det bibliska skägg.
Ja, ja det var en korrekt analys faktiskt. Nej, jag tycker att han är NHLs bästa powerplayback skulle jag säga. Till och med, jag håller honom för nästan Erik Karlsson faktiskt, just den spelformen. Ja. Alltså hans förmåga att bara ta in pucken i zon och bomba skott mot målen. Alltså, han har ju så fruktansvärt mycket skott registrerade på mål den här säsongen, så att det ska ju inte finnas att en back kan komma upp i de siffrorna. Men jag tycker sen naturligtvis är ju Drew Doughty en sån som många lyfter fram också.
Ja. Ja, det har ju pratats länge om att han förtjänar att vinna Norris, men han lever samtidigt som han har sin karriär samtidigt som Erik Karlsson, då blir det inte så lätt.
Nej, exakt. Och det som alltid är hans, det som är nackdelen för Drew Doughty som gör att han aldrig har vunnit, det är att han aldrig gör 60 poäng som Erik Karlsson. 60-70 poäng. Utan han brukar ju, nu har han ganska mycket poäng nästa säsong. 45 tror han ligger på just nu. Men annars brukar han bara komma upp igen 35, 40, 45 totalt på en säsong. Och det räcker ju oftast inte i konkurrensen liksom. Man måste bidra lite mer offensivt. Även om jag tycker att han är extremt skicklig spelmässigt. Jag tycker i defensiv zon och vad gäller att hantera svåra situationer, man måste komma ut med pucken och fatta snabba beslut med väldigt lite tid på sig. Då tycker jag att det inte finns någon bättre back än Drew Doughty faktiskt.
Nej.
Ja, ska vi ta Calder? Eller Calder kan man säga.
Ja, det ska vi.
Ja. Den är intressant. Också.
Ja. Ja, extremt. Ja. Du nämnde ju just The Ghost. Ja. Jag tänker bara säga, för jag har så svårt att...
Ja, det går inte att uttala hans namn på ett korrekt sätt. Det går inte.
Nej. Men ja, vi har ju sagt att det är en väldigt, väldigt bra rookie-säsong. Ja. Tycker jag, med extremt intressanta namn. Connor McDavid har ju spelat, tycker vi, många alldeles för lite eftersom han var skadad så länge. Men sen han kom tillbaka så har han ju varit bländande.
Ja.
Om det inte hade varit som konkurrens så hade han varit given, men nu är det ju det. Av Panarin i Chicago. Detta under, som inte pratar engelska men pratar hockey.
Ja, han pratar hockey, ja, exakt.
Och han ligger... radarpartner Patrick Kane, och vi har Larkin som du nämnde, vi har Eichel och vi har Domi och vi har Duclair och vi har Reinhardt och vi har Bennett och vi har Ehlers och vi har Fabry och...
Pareko.
Ja, Pareko, den gamla Ekeliv-favoriten.
Ja.
Men om vi måste ta några då, så... Ghost is Bear.
Ja, alltså, om jag skulle nämna...
Måste nästan vara, eftersom han är back och gör sig helt fantastiskt, så han måste vara nominerad.
Ja, jag tycker nog, jag tycker det. Ja, för mig så säger jag nog ändå, jag tycker det är lite svårt att peta Jack Eichel faktiskt, men jag skulle nog ta Panarin, Ghostis Burr och McDavid ändå.
Ja, jag skulle ta Larkin.
Ja.
Han harkar ner lite i poängliga, men ja, det kommer inte bli så, men jag tycker att han är, när man ser honom, så jävla fantastisk. Det kan bero på att jag har sett honom mer än jag har sett Eichel.
Ja, Eichel är ju definitivt mer spektakulär med klubban och sådär. Men Larkin har ju ett
driv.
Ja, hans driv är ju helt otroligt. Alltså, och han känns väldigt ansvarsfull. Han känns inte som 19 bast liksom, när han är i sina aktioner på isen. Visst, ätterheten känns ju som en ung tupp. Liksom, men han är väldigt mogen. Han känns som väldigt kompatibel med Detroit-andan. Liksom. Han har smält in det perfekt. Ja, han känns lite så här Zetterberg-Datsjuk-aktig nästan.
Ja.
Men,
det är spännande att se. Jag tycker det känns som lite intressant.
Ja. Alltså, ska man gå på poäng och så här, så är det ju Panarin. Men det som talar mot honom lite grann, det är just att han är 24-25 bast och har spelat seniorhockey sedan 2008. Liksom. Så det, han, egentligen borde inte han falla in under kategorin rookie. Men han är ju helt färsk i NHL-sammanhang och går in och dominerar direkt. Så det är klart att han är tillgänglig för det här priset liksom. Och då kanske han ska ha det också.
Ja.
Så att, och jag har svårt att peta McDavid också, med tanke på att ser man, visst, han, det blir ju en small sample size när han bara är spelat 30-40 matcher, men så som han har sett ut i de matcherna så är han ju definitivt ett hack högre ändå än Eichel och Larkin för mig till exempel. Så att jag tycker han ska ändå åtminstone vara nominerad för mig. Så är det.
Vi behöver inte gå igenom alla klasser. Jag måste börja göra mig färdig.
Ja. Vi skyndar oss igenom Hart får vi ta också.
Ja, det får vi. Och där är ju Patrick Kane så överlägsen i poängligan, så han kommer ju vara, definitivt vara nominerad och kanske givet att han vinner.
Ja, han vinner också, ja, faktiskt.
Men sen är det inte så jävla lätt. Alltså, vi har ju nämnt några här som är extremt viktiga för sina lag.
Mm. Holtby är nämns ju bland annat, faktiskt.
Ja.
Erik Karlsson naturligtvis.
Ja, men i och med att Ottawa missar så... Ja.
Nej, han kommer inte vinna.
Joe Thornton nämndes av någon här. Han har en väldigt bra säsong.
Ja, det vore lite oväntat att han är i dessa åldrande dagar skulle gå in och plocka hem Hart. Liksom.
Ja. Men,
det vore vackert.
En strålande säsong. Ovechkin.
Ja, det är klart.
Tyckligt viktigt i sitt lag.
Ja. Sen tycker jag det är kul att många börjar lyfta fram faktiskt Patrice Bergeron också.
Ja. Ja. Det var någon match här när någon slängde in att vi borde bara prata om Bergeron. För att han hade så fantastisk match. Men ja, visst, det är en gula benådad hockeyspelare.
Ja, det var någon Boston-fan där såg jag på i någon blogg som hade räknat ut med statistik som kanske inte var helt klockren jämförelsemässigt. Men det var ändå kul att konstatera, så, som hade jämfört hans impact på Boston, till exempel det här med Corsi och grejer. När han inte är på isen så är de ungefär lika svaga som Colorado vad gäller alltså possession. Medan när han är på isen så är de långt över 50%. Då är det de som förspelet dominerar. Och då ska man ändå komma ihåg att han har extremt mycket zonstart defensivt. Får ta mycket viktiga teckningar i defensiva lägen. Han spelar nästan alltid matchas mot den bästa kedjan i motståndarlaget. Så att han har extremt tuff uppgift varje match. Att framförallt defensivt från Claude Julien. Men ändå så är det han som förspelet för Boston. Då. Leder väl poängligan i laget och nära 30 mål den här säsongen. Och har ju en offensiv utdelning i år som är betydligt bättre än tidigare. Så han ser ju faktiskt ut att slå personligt poäng och målrekord. Togs ut som en given spelare i Kanadas World Cup-trupp också. Så det är frågan då om man får med sig Brad Marchand, som vi har snackat om lite om tidigare, som också har en jättebra säsong.
Ja, men Kane vinner.
Kane vinner. Fast.
Jag vill bara ta en kategori till faktiskt.
Ja.
Den är kanske lite kommande, men Jack Adams, årets coach. Vem skulle du säga det?
Ja, jag säger Barry Trotz.
Ja. Ja, visst. Mm. Han är svår att komma förbi. Men även vår vän i Florida.
Ja. Heter. Gerard Gallant.
Ja, han har gjort det galant.
Han har gjort det galant, ja. Ja.
Men även några av de här från nya coacherna har ju gjort det väldigt bra.
Ja.
Tycker man ju. Hackstall i Philadelphia får man ju nämna nu när de går så bra.
Som går direkt från college till NHL. Och som snackade i början av säsongen att han kände sig som en rookie i ligan som en spelare nästan. Han visste, vet, det är första gången han rör sig i den typen av 20 000 personers platser i arenor. Han visste hur hittar man till omklädningsrummet och var ska jag gå nu? Liksom, och, ja, vad är det här för någonting? Liksom.
Ja, det var Heinz i New Jersey. Nu ser de ut att missa då, men de gjorde det ändå otroligt mycket bättre än man hade föreställt sig.
Han har gjort ett enormt jobb där, så att han är ju nominerad för mig nästan, ska jag säga.
Ja, och vad heter han i Detroit?
Ja, vår vän som har tagit över efter Babcock. Blashill, Jeff Blashill.
Ja. Ja, om de nu missar för första gången sen Moses gick i shorts så kommer han inte att vara aktuell. Men ändå kliver in i en väldigt stor kostym och ändå helt okej.
Okay. Ja, verkligen, det får man säga. Och sen så Och Bill Peters i Carolina har gjort det väldigt bra också, vill jag säga.
Ja, men man ska ju gå till slutspel.
Man måste gå till slutspel. Och då tycker jag ett namn som är lite bortglömt ofta i Jack Adams-diskussionen. Vi har bara hyllat Stan Bowman för att han har lyckats vända på det här laget. Men man får ju återigen säga att Joel Quenneville, som inte har vunnit Jack Adams något år under de här Stanley Cup-erna. Liksom. Han vann med St. Louis på 90-talet, tror jag.
Men
The Q, precis. Alltså, jag menar, att han lyckas motivera de här killarna att återigen leda Western Conference. Det är...
Ja, det är verkligen sant. Han borde vara aktuell. Ja, men det hörde du. Nu ska vi avrunda det här med 98 då.
Ja, hur många tror du har haft nummer 98 i NHL-historien?
Jag får fram att det är några stycken.
Ja, när jag går in på min hockeyreference.com så hittar jag en.
Ja, det hade jag fel.
Ja, det är ju, och när jag såg vem det var så ryckte jag till och fnös och fick ju rysningar. Det är ingen favorit alltså. Aha. Nej, men det är lite oväntat. Det är faktiskt, jag vet inte om du kommer ihåg, Brian Lawton som hade det i Minnesota North Stars i mitten på 80-talet. Som av vissa nämns som den sämsta draft-ettan genom tiderna. Han och Patrick Stefan. Stefan valdes ju före Sedinarna där, 99 år väl.
Ja.
Och Lawton, det var väl i mitten på 80-talet som han gick först i draften. Och inte till nog med det, att han är en sån kass NHL-karriär sett till förväntningarna. Så ska han ju gå och ta över som general manager för Tampa Bay där under de värsta åren någonsin i klubbens historia där i 2008-2009. Det var han som skrev det här kontraktet med Le Cavalier på 10 år. Och det var han som skrev kontraktet med Ölund och med alla möjliga konstiga kontrakt. Som har bitit dem lite i arslet. Så Brian Lawton är ju en av Tinas sämsta general manager, vill jag säga också.
Ja, han är den enda, så det får ju bli så då.
Ja, så att där har vi 98. Vi har bättre spelare att snacka om nästa avsnitt.
Ja,
sista gången.
Finns bara en då. Ja, sista gången i Ekelivs långa serie av nummer.
Ja, traumatiskt. Ja. Men det är en bra final i alla fall.
Ja, det får man säga. Hör du, vad ska du göra nu då?
Ja, nu är det här har blivit en standard. Det här börjar lyssnarna bli vana vid, att jag ska gå och ratta lite SHL-hockey.
Mm.
Så det är det jag får syssla med här under kvällen. Sen ska jag skicka ut avsnittet. Då kommer det.
Det börjar bli standard att jag ska ta mig till en debatt också.
Ja, det är verkligen, precis. Det känner igen rutinerna för oss nu. Det är samma sak. Men vi hörs nästa vecka.
Det gör vi. Ha det så bra, Youngblood Ekelin.
Ja, men tack så mycket.
Ni lyssnare. Ja. Adjö,
adjö. Adjö, adjö. Vi hörs allihopa. Hej.
Hej.
Nu kommer det. Nu får du vara beredd. För nu säger jag Jaromir Jagr.
Jaromir Jagr. Jaromir Jagr. Jaromir Jagr. Jaromir Jagr. Jaromir Jagr. Jaromir Jagr. Jaromir Jagr. Jaromir Jagr.
Han har varit bra över att han har varit älskad av lagkamraterna, av fansen, av journalister. Han är en av de bästa man kan ha att göra med på alla sätt och vis. Man hackar inte på Jagr i den här podden. Du ska ta
honom. Vad säger du om hans val att skriva på för Philadelphia?
En av mina absoluta favoriter som du fan inte får hacka på.
Jaromir Jagr.
En legendar och ledare.
Jaromir Jagr. Jaromir Jagr.
En legendar och ledare.
Jaromir Jagr. Jaromir Jagr.